Vilken glädje att få vara här i Johannebergskyrkan idag. Jag heter som sagt Jakob och är pastor i en församling som heter Centro som firar gudstjänst normalt i Landala kapell som jag tror de flesta av er här känner till. Så fint att få vara här tillsammans så många kyrkor från olika sammanhang och traditioner och få fira gudstjänst tillsammans. En kort bön vill jag börja med. Herre, jag tackar dig för att vi idag får samlas som ditt folk inför ditt ord, Herre. Jag tackar att du har idag ett tilltal ifrån ditt ord till oss var och en här och till oss som din kyrka här. Jag ber att du ska hålla mig i den heliga andes grepp så att jag får predika ditt ord, Kristus, och inte människotankar, utan att ditt ord får gå ut och släcka törst och mätta den som hungrar. Amen. Temat för dagens gudstjänst är livets källa. Livets källa. En källa talar om friskt vatten. Och vatten är livsnödvändigt. Det tror jag vi kan vara överens om. Det vet vi alla att vatten är livsnödvändigt. Åtminstone så är det för oss en teoretisk kunskap. Menar, vi har ju vatten överallt så att vi kanske inte tänker på det så ofta. Men vi har lärt oss att utan vatten så klarar man sig inte mycket mer än 3 dagar. Och är det dessutom fysisk aktivitet inblandat eller att det är värme liksom lite mer än vad vi upplever här i Norden, så förkortas den här tiden som vi klarar oss utan vatten. Vi vet det här. Men det är sällan, tror jag, som vi reflekterar faktiskt över hur livsnödvändigt som vatten är för oss. Men de som lever i lite varmare delar av världen och kanske där det finns utan det rinnande vatten, man behöver gå någonstans för att hämta vatten, de påminns dagligen, än idag, om vattnets livsavgörande betydelse. Ungefär vid den här tiden förra året så befann jag mig med min familj i Tanzania, i Afrika. Ute på landsbygden, ute på obygden höll jag på att säga. Det fanns inte mycket av bekvämligheter eller ingenting av bekvämligheter kan man väl säga. Och dagligen fick vi ställa oss frågan, har vi tillräckligt med vatten för att klara den här dagen? Jag har aldrig vaknat upp så här hemma i Sverige och tänkt att undra om vi har vatten så det räcker idag. Men där fick jag dagligen ställa mig den här frågan, har vi vatten så det räcker? Och jag tänkte mer än en gång, tänk om bilen går sönder. För att det fanns liksom inget friskt vatten i närheten, jag behövde bilen för att åka någonstans. Så dagligen tänkte jag, tänk, eller till och från, tänk om bilen inte startar. Och jag som har släpat ut hela min familj här med små barn. Och jag blev påmind om vikten av att ha vatten. Sykarsbrunn. Där vi möter den samariska kvinnan i dagens evangelietext. Det ligger i ett torrt och ett varmt område. Det gränsar mot öken, mot både söder och norr. Och i torra och varma områden så är vatten en avgörande faktor mellan liv och död. Sykarsbrunn. Det var den källa som försåg staden med vatten. Sykarsbrunn var den källa som gav liv åt människorna i staden. Och det är just här, vid denna brunn, vid denna källa, som berättelsen utspelar sig mellan Jesus och den samariska kvinnan. Och det här är en berättelse som är fylld av teman och teologi. Det finns så mycket att hämta från den här texten. Den berör förhållandet mellan det som kallas för det gamla och det nya förbundet. Den berör människosyn och identitet. Den berör kristologi och Guds frälsningsplan. Den berör anden och andens gåvor i funktion. Den berör bön och tillbedjan. Och kanske inte minst så är den ett gott exempel i evangelisation. Och som du förstår så hinner jag inte beröra alla dessa punkter i dagens predikan. Men jag skulle vilja att du och jag vandrar igenom den här texten tillsammans. Låter texten i sin helhet få bli något av Guds ärende och tilltal till oss idag. Och redan i vers 4, vi började idag läsningen i vers 5. Men jag vill ta oss tillbaka en vers tidigare. Redan i vers 4, innan Jesus kommit till Samaria, så stöter vi på något intressant i texten. Därför att det står så här i vers 4. Han, alltså Jesus, måste då ta vägen genom Samarien. och han kom till en stad som heter Sykar. Vad gör Jesus i Samaria, kan man ju undra? Och varför måste han gå dit, som han säger i texten? Jesus hade varit i Judén, området kring Jerusalem. Och nu så ska han bege sig tillbaka till Galileen. Och mellan dessa områden så ligger området Samaria. Ett landområde som judarna gärna undvek. Det var liksom, där ville man inte spendera för mycket tid om man var jude. Samarierna var ett folk som judarna ansåg som orent. Ett synkretistiskt blandfolk. Alltså det var ett folk som var blandade kulturer och blandad religion, blandad gudstillbedjan. Så normalt så gick judarna runt Samarien när de skulle göra den här resan. För att undvika kontakt med den. För att en jude fick inte röra vid någon oren eller något orent. Men Jesus säger här i denna vers 4. Jag måste ta vägen genom Samarien. Jag måste. Det sägs inte rakt upp och ner. Men det är som att hela språkbruket verkar avslöja ett djupare syfte än bara att Jesus är intresserad av att ta den kortaste vägen. Jesus är nämligen ingen bekvämlighetens man. Han är inte känd för att ta det bekväma före det rätta. Jag måste. Ordet måste i grekiskan är dig. Det har innebörden av att det är nödvändigt. Jag måste. Det är viktigt. Det är som att det finns en tvingande kraft. Det är som att det finns en yttre kraft som har blivit till en inre övertygelse om Jesus. Han säger, jag måste ta vägen genom Samarien. Och hittills så hade rörelsen kring Jesus varit en judisk företeelse. Men Guds tanke har alltid varit för hela världen. Jesus hade kommit för hela världen. Kanske är det därför som Jesus säger, jag måste gå genom Samarien. Tiden är inne för evangeliet att bryta ny mark. Tiden är inne för att nå till varje folk och till varje stam med de goda nyheterna. Vi är framme vid ett skifte, vid en brytningspunkt. Med Jesus så raseras murar som skiljer människor från människor och murar som skiljer människor från Gud. Synden, denna kraft av ondo, den bygger barriärer. Men lov att vara Herren. Jesus är inte bara snickare. Jesus är också i rivningsbranschen. Han är redo att riva varenda mur som synden byggt mellan människa och människa och mellan Gud och människa. Och vi kommer fram till slutet av vers 6b, eller 6, slutet av vers 6 och några verser framåt. Och det står så här, det var omkring sjätte timmen eller mitt på dagen, som Bibel 2000 säger. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Och det var ganska tur, tror jag, i den här berättelsen att lärjungarna hade gått till McDonald's. Därför hade lärjungarna varit där, så tror jag att de med all sannolikhet hade sabbat hela det här tillfället. Därför Jesus, han som river murar, är i farten. Att prata med en främmande kvinna. Ni vet, judar på den här tiden, de pratade knappt med sin fru på en offentlig plats. Det är sant. Kanske finns sådana män här idag också. Gud förbarma sig över dig. Att prata med en samarier, inte bara olämpligt, utan helt fel skulle de flesta hävdat. Att be en samarisk kvinna om ett glas vatten, helt otänkbart. Därför att det en samarier har rört vid, det en oren har rört vid, det är orent. Vad gör Jesus? Han river murar. Kulturella hinder, religiösa murar. Vet du vad? Jesus är beredd att bryta alla människobud som skiljer människa från Gud. Och texten säger att det var omkring den sjätte timmen, mitt på dagen, alltså klockan 12. Den varmaste tiden på dagen. Det var inte då som kvinnor gick och hämtade vatten. Men texten säger att vid den sjätte timmen klockan 12 mitt på dagen så mötte Jesus den samariska kvinnan som var där för att hämta vatten. Första Mosebok, så kan vi läsa kapitel 24. Nej. Kvinnorna gick på kvällen när det var svalt. Gick de tillsammans för att hämta vatten. Det var liksom en social aktivitet. Man gick inte ut till brunnen ensam. Det var som den tidens liksom tea party, afternoon tea party. Man liksom samlades, man pratade, man umgicks. Det var en hel liksom social aktivitet kring det här, kan vi förstå. Men denna kvinna kom själv. Texten lär oss senare att den här kvinnan levde ett omoraliskt liv. Hon var troligtvis utstött. Hon ville inte eller fick inte hämta vatten när alla andra kvinnor hämtade vatten. Jesus sätt att bemöta denna kvinna antyder något av vidden på Jesu frälsningsverk. För Jesus, han hade kommit för att återupprätta hela skapelsen. Han kom inte bara för judarna. Han kom inte bara för det religiösa och perfekta. Jesus, han har kommit för det hopplösa. För det ensamma. För det brutna. För det som har blivit stukade av livet. Jesus har kommit för världen. Jesus har kommit för sådana som dig och mig. Jesus har kommit för syndarna. Jesus har kommit för det som är i behov av honom. Och faktum är en ganska intressant sak. Är att detta är första återgivna händelsen i Nya Testamentet. Där Jesus förmedlar de goda nyheterna om vem han verkligen är. Och den samariska kvinnan är den första på evangeliets blad att bekänna Jesus som Messias, som Guds utvalde. Det är signifikant, mina vänner. En samarier, en främmande kvinna, en oren, en utstött. Den här berättelsen säger ganska mycket om vem Jesus är, hur radikal han var och om hur hans frälsningsuppdrag är att återupprätta hela skapelsen. Jesus river murar mellan folkgrupp och folkgrupp, mellan människa och människa, mellan man och kvinna. Den här liksom orättfärdiga ordningen som hade rådit ända från syndafallet. Jesus river även den muren. Och inte minst rev han ner syndamuren mellan Gud och människa. Och vi kan läsa i Galaterbrevet 3. Vers 26-28, att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Och här är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Jesus är inte bara den som river murar, han är också den som förenar. Och jag tänkte tanken när jag läste den här texten. Kanske finns det också ett och annat i vår tid, i våra liv, som Jesus behöver riva ner. Jag tycker att den här dagen är en fantastisk manifestation av enhet. Här samlas vi från olika kyrkor och traditioner och kommer tillsammans. Men kanske finns det ännu murar att riva ner inom Kristi kyrka. Hur vi ser på varandra, hur vi bedömer varandra. Kanske finns det andra murar av ojämlikhet mellan människa och människa, mellan olika kulturer. Vi ser att främlingsfientligheten växer i vårt land. Men alla är vi ett i Kristus. Så kommer vi fram i texten där Jesus förmedlar de här livsförvandlande orden till kvinnan. Vers 10-19. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom, han hade gett dig levande vatten. Hon sa, men herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack själv ur den. likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet som jag ger honom, han ska aldrig någonsin törsta. För det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, ge mig också av detta vattnet så att jag slipper bli törstig, gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre, jag förstår att du är en profet. Den som dricker av det här vattnet kommer att törsta igen. Jag vet inte om du känner till, men en av Sveriges mest berömda filosofer, professor Peter Järdenfors, han skrev för ett antal år sedan, 2006 tror jag, en omtalad bok har titeln Den meningssökande människan. Och det är en bok som försöker ta ett vetenskapligt grepp och samtidigt som den faktiskt också erkänner människans osläckbara törst efter mening. Det finns någonting i människan som bara söker efter mening, syfte och sammanhang. Och jag kan inte annat att tänka än att det här är ett spår ifrån vår skapare, ett spår ifrån det som har gått förlorat. Ända sedan människan fick lämna Eden så har människan sökt efter en djupare mening, sökt efter tillfredsställelse. Och när Jesus talar med den samariska kvinnan så kopplar han ihop den här själens osläckliga törst med den här världens begär. Därför att den här kvinnan hade sökt i olika saker för att släcka sin törst efter bekräftelser. Hon hade sökt hos olika män i olika relationer efter lycka, tillfredsställelse och njutning. Hon hade sökt i vad den här världen har att erbjuda. Men Jesus, han kan inte göra poängen mer tydlig. Det som denna världen har att erbjuda för att släcka vår djupaste längtan efter mening och syfte, det är som saltvatten. Ju mer man dricker, desto törstigare blir man. Fem män har du haft. Och den du har nu, det är någon annans man. Och du är fortfarande ändå törstig. Jag vet inte vad det betyder omsatt i ditt liv. Du kan ha rest överallt, du kan ha sökt i karriär, i relationer. Du kanske har sökt lyckan i flaskan eller i tabletter. Eller du kanske har sökt lycka och tillfredsställelse i ditt Instagram-konto. Att måla upp en identitet om den lyckliga, lyckliga du. Kanske sökt i kläder, i mat, intressen. Och det finns så mycket i den här världen som är gott. Som vi ska njuta av. Mycket av det jag nämnde är saker vi ska njuta av. Men det finns ett stort men. Det är bara en som kan mätta vårt hjärtas innersta längtan och släcka vår själs yttersta törst. Tron på Jesus är källan i öknen. Källan som ger liv åt alla som dricker av den. Andra källor kan vara bra och till och med viktiga i livet. Men ingen annan källa kan ge det du verkligen behöver. Ingen annan källa kan förlåta din synd. Som vi hörde här i början i syndabekännelsen. Ingen annan källa kan ge dig en relation med din skapare. Ingen annan källa kan ge dig en inre tillfredsställelse av att komma hem. Och att känna syfte, sammanhang och att känna frid med Gud. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Och jag vill betona detta. Därför att i vår tid så plockar vi ihop vårt liv lite som vi vill. Det här tycker jag är bra för mig, det här är bra, det här är bra. Men vet du vad? Jesus är inte en av många källor. Jesus är inte en vattenkran bland många andra vattenkranar. Jesus är källan i ett torrt och varmt landskap. Jesus är källan mitt i öknen. Han är källan som är skillnaden mellan död och liv. Vi kan inte hantera Jesus som en liten uppgradering av livet. Som att, åh, nu liksom det där är nog bra för mig. Det där vill jag ha lite grann. Jag kan gå till kyrkan lite grann ibland för att liksom, det är en bra input. Precis som alla andra bra saker. Vet du vad? Jag tror Jesus vill säga genom hela den här berättelsen. Det är att han är det enda som kan ge oss det vårt hjärta längtar efter. Och jag är ledsen för inspirationen. Jag är ju trots allt pingstpastor. Och för att knyta ihop det med något mer allmänkyrkligt så får vi citera Augustinus. och hans välkända ord. Du, o Gud, har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Han är källan. Den som dricker av det vattnet jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Absolut, vi som troende kommer känna stunder av törst och längtan. Det har du säkerligen som troende redan märkt. Men jag tror att poängen som Jesus är ute efter är att när vi har funnit honom så har vi funnit det enda vi behöver. Vi har funnit den enda källan vi behöver ösa ur. Jesaja 12, vers 3 säger att vi med fröjd ska ösa vatten ur frälsningens källor. Vi behöver inte leta efter andra källor, andra vattenkranar. Nej, vi har funnit källan i var vi finner allt vi behöver. Vi har blivit givna Guds ande, den helige ande, och vi kan ösa ur andens djup. Och anden öppnar upp hela Guds förrådshus och vi får ösa ur djupen av Guds godhet mot oss, ur djupen av Guds kraft och djupet av Guds kärlek. Och vi får bli rustade för att tjäna Gud i denna världen och för att nå vår omvärld med evangelium. Och det får kvinnan uppleva, att när hon får smak på det här vattnet så händer någonting. Hon blir fylld av livets vatten och det pålar över. Så direkt står det att hon går in till staden och vittnar om vad som har hänt med henne. Och vi läser att många i staden kom till tro genom kvinnans vittnesbörd. Och jag går in i avslutningen av min predikan. Vi har hört tidigare i gudstjänsten också en text ifrån Jesaja 55. Och det är ingen slump. I bakgrunden av de här händelserna som utspelar sig vid Sykars brunn så ekar denna profetia ifrån Jesaja 55. Kom alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? För det som bara skapar en större törst. För era inkomster, varför köper ni saker som inte mättar? Hör på mig så ska ni få äta gott och er själ ska få njuta av feta rätter. Vänd ditt öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Hör alla ni som törstar och kom till vattnet. Hör alla ni som törstar. Alla. Det är en inbjudan som går ut till alla. Det är inte ett det är inte en begränsad inbjudan. Utan vi ser det i vers 5 att det inkluderar alla folk. Det är en bred inbjudan. Därför att Guds hjärta är öppet för alla. Guds kallelse att komma till honom är öppen för alla. För alla som törstar. Vad behöver du för att komma till Jesus? Vad hade kvinnan vid Sykars brunn? Törst. Törst efter mer. En törst som hon i mötet med Jesus fick inse egentligen var en törst efter Gud. Alla som har en längtan, alla som har en törst, alla som har en inre känsla av behov. Vad säger Jesus till dig? Precis som Mattias nämnde så fint i gudstjänstens inledning. Kom. 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 Och vi kommer ihåg att han har raserat varenda mur som skiljer dig ifrån honom. Så därför kan du komma som du är. Och det är precis vad Jesaja profetia säger. Kom ni som inte har pengar. Kom och köp säd. Ja, kom och köp säd och vin och mjölk för ingenting. Tänk er en butik som hade haft den reklamkampanjen. Kom och hämta vad du vill för ingenting. Guds välsignelse, förlåtelse av synd, upprättelse och helande och ett överflöd av den helige ande är inte beroende av din och min merit. Inte beroende av hur mycket pengar vi har i vår religiösa plånbok. Kvinnan vid brunnen insåg sitt läge. 5 man hade haft och den mannen du har nu är inte din man. Hon insåg att hon var andligt bankrutt inför en helig Gud. Jag tror inte Jesus var ute efter, man kan tänka att Jesus var ute efter att avslöja henne. Ja, det var han på ett sätt. Men han var inte ute efter att peka på hennes brist och fel. Jag tror snarare han var ute efter att väcka den här längtan och rikta hennes längtan. Han avslöjade inte hennes längtan för att diskvalificera henne som människa. Utan tvärtom för att bjuda henne till sig. För att hitta var finns livets källa, var finns det du söker efter. Så att hon kunde rikta sin törst åt rätt håll. Vi bjuds att komma du och jag med våra tomma plånböcker. Till Guds förrådshus där han vill ösa sin godhet och sin nåd över oss. Du kanske tänker, men jag har gjort det här. Gud kan inte ta emot mig. Gud kallar på också dig. Du kanske tänker, men jag är ju muslim, eller buddhist, eller hindu. Gud kallar också på dig. Men jag är ateist, säger jag ju åtminstone. Vet du vad? Gud kallar också på dig. Men jag tvivlar ju. Min tro är svag. Gud kallar också på dig. Men jag är ju en syndare. Ja, det var Paulus också, den största av alla, säger han. Men Gud kallade också på honom och han kallar också på dig. Kvinnan vid brunnen hade sökt efter mening och tillfredsställelse i allt som denna världen har haft att erbjuda, hade haft att erbjuda henne. Kanske har du sökt på olika håll och kanter. Du kanske inte ännu kallar dig för en kristen, men du söker. Vet du vad? Om du törstar, kom, säger Jesus. Kanske du kallar dig för en kristen och är en kristen, har tro på Jesus, men du känner dig träffad av att Jesus mer har blivit som en kran bland alla kranar som kan ge mig något gott. Jesus kallar på dig. Att låta han få bli källan i öknen för dig. Att låta han få bli dyrbar för dig. Att låta honom få bli det enda stället där du söker efter det som ditt hjärta djupast längtar efter. Och han bjuder oss till sig. Och han ger oss bröd och vin. Vatten och honung, som profetian säger. Han ger oss frälsning. Han ger oss sin helige ande. Han ger oss liv. Så jag vill låta på något sätt att min predikan får vara som en enda stor inbjudan när vi också går in i nattvardsstunden. Låt det få bli en stund av kom, ja, jag kommer. En respons. Att låta källan, att rikta din längtan till den enda källan som kan mätta dina innersta begär.